إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار idag var tanken att vi skulle börja gå igenom Riyad al-Salihin som är skriven av Imam al-Nawawi med Sheikh Ibn Uthaymins förklaring rahimahullah. Och vi tänkte gå igenom kapitlet om Tauba, om att be Allah om förlåtelse. Men vi har gått igenom det förut. Vi kommer gå igenom det inshallah. Men jag tänkte så att vi känner till att man måste göra Tauba. De flesta gör det. De känner till hur man gör Tauba. Men en sak som man måste känna till är synderna. Vad har synderna för effekt på människan? Vissa tänker att om man syndar och säger staghfirullah, då är det lugnt. Men man måste förstå att synder har onda effekter på människan och på samhället. Okej? Okay? Och en av de bästa böcker som är skrivet gällande detta är boken som Ibn al-Qayyim har skrivit, Adda wa Dawa. Och den här boken är otrolig kan man säga. Den är helt otrolig. Och om någon vad kan man säga, psykolog skulle använda denna bok, så skulle den vara mycket bättre än många mediciner. För i den här boken finns det svaret på varför folk har depressioner och mår dåligt och så vidare. Det är just på grund av synder. Och Ibn al-Qayyim rahimahullah, som Sheikh Muqbil brukar säga rahimahullah, att om han talar om någonting, då gör han det alltså fullt ut. Och det finns ingen innan som har talat om honom om denna sak lika djupt som Ibn al-Qayyim. Så här talar han om de onda effekterna som synder har på människan. Och han nämner ungefär 50 stycken. Okej? Okay? Och han nämner dem med bevis och så vidare. Och vi tänkte nämna några av dessa. Okej? Okay? Vi förkortar några av dessa denna vecka. Och vi nämner några nästa vecka. Inshallah och ta'ala. Och vi börjar även att prata om Tauba nästa vecka. Bi'idhnillahi ta'ala. Som en inledning tänkte jag förklara lite grann om synder. Vad är synder? Vad finns det för olika sorters synder? Och det här är jätteviktigt att förstå, för det finns olika sorters synder. Och sen kommer vi att gå in på de onda effekterna som synderna har på människan. Det är mycket viktigt i islam att känna till vad som är bra och vad som är dåligt. Det räcker inte med att känna till det som är bra, utan man måste också känna till det som är dåligt. Så som Hudayfa radiyallahu anhu sa, att folk brukade fråga profeten alaihissalatu wassalam om bra saker, men jag brukade fråga honom om dåliga eller onda saker, för jag var rädd att de skulle drabba mig. Så människan och muslimen måste lära sig känna till vad som är skadligt. Det räcker inte med att känna till vad som är nyttigt och vad som är bra. Ja. Och som de säger, kayfa yattaqi wa la yadri ma yuttaqa. Att hur ska personen hålla sig borta från en synd och han vet inte ens vad synden är för någonting? Därför är det jätteviktigt att man lär sig om syndernas onda effekt och att man också lär sig vad finns det för synder? Stora, små, vilka är de stora synderna? Och så vidare. Och synder kan ske inte bara genom att göra saker som Allah har förbjudit. Det är det man tänker på, eller? Direkt. Allah har förbjudit att man dricker alkohol. Det är en synd att dricka alkohol. Synd kan också ske genom att lämna någonting som Allah har beordrat. Som till exempel bönen. Att lämna bönen är en av de största synderna som finns i islam. Att lämna bönen är en av de största synderna som finns i islam. Och samma sak, att strunta i att fasta, strunta i att betala zakat, att åka på hajj och så vidare. Det är också stora synder. En till sak som muslimer måste veta. Vissa tänker att, vad jobbigt, som muslim får man inte göra si och så. Man får inte dricka alkohol, man får inte ha flickvän, man får inte röka och så vidare. Och de tänker att det här är någonting som Allah har gjort svårt för människor. Och det här är fel. Utan vi som muslimer vet att allt som Allah har förbjudit, det är dåligt. Och Allah har inte gjort det för att han är i behov av att förbjuda oss från saker och ting. Utan han har gjort det för att pröva oss. Och allt som är förbjudet, det är dåligt. Det är skadligt. Och det här vet även icke-muslimer. Alkohol är skadligt. Grunden till alla brott nästan i Sverige är alkohol. Alla våldsbrott, alkohol. Sjukdomar med levern, alkoholism, kvinnomisshandel, allt vad det nu är. Grunden bakom det är oftast alkohol till exempel. Så alhamdulillah, islam har förbjudit alkohol. Och det finns så många drycker som är halal. Man behöver inte alkohol. Det finns inget behov av alkohol. Människan kan klara sig utan alkohol. Eller hur? Så det här måste man veta, att allt som Allah har förbjudit, det är skadligt och dåligt. Även om vi inte förstår oss på det. Vissa säger, men varför? Först måste de förstå, de vill förstå sig på varför det är förbjudet. Det här är fel. Allah säger haram, khalas. Det är haram, det är skadligt. Det är så man måste tänka. Sen ska vi gå in på lite uppdelningar av synder. I grunden så kan synder delas in till två kategorier. Stora och små. Kabair och sagair. Stora synder och små synder. Och beviset för det är Allahs uttalande: In tajtanibu kabair ma tunhauna an nukaffir ankum sayiatikum. Att om ni håller er borta från de stora synderna, då kommer vi att förlåta er för de mindre synderna. Och i denna vers, som finns i surat An-Nisa, förklarar Allah att det finns stora synder och små synder. Och att den som håller sig borta från stora synder blir förlåten för hans mindre synder. Så som profeten sa, alaihissalam, att Juma till Juma, mellan vad som sker däremellan, och bönen till nästa bön, och Ramadan till nästa Ramadan, förlåter synderna, eller suddar bort synderna som sker däremellan, så länge man håller sig borta från al-kaba'ir, de stora synderna. Och vad som också bevisar att det finns stora synder är haditherna där profeten sa, alaihissalam, ska jag inte berätta för er vad de största synderna är? Och han sa det tre gånger, och sahaba de sa jo. Och då så sa han, den största synden är att du ska sätta någon like vid Allahs sida. Och så sa han, wa uquq al-walidain, aw shahadat az-zur wa uquq al-walidain. Och den andra var att man ska vittna ett falskt vittnesmål, och att man ska vara olydig mot sina föräldrar. Okej? Okay? Och han sa i en annan hadith, håll er borta från de sju förstörande synderna. De sju förstörande synderna som får människan att gå under. Och den första var al-ishraku billah, shirk, att man dyrkar någon annan än Allah. Och sihr, magi. Och qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil-haq. Och att man dödar en själ som Allah har förbjudit att man ska döda. Och att man äter, man konsumerar ränta, eller att man tar pengar från en föräldralös, eller att man flyr från slagfältet, och att man anklagar oskyldiga och gifta kvinnor för att de skulle ha begått otukt. Så dessa hadither och många andra förklarar att synder kan delas upp till stora och små. Men då kommer frågan, hur vet man att en synd är stor och att den är liten. Stora synder är alla synder där det har nämnts i Koranen eller sunnan att personen som gör den kommer få ett straff. I detta liv eller i nästa liv. Okej? Till exempel, den som dricker alkohol i ett islamiskt samhälle ska piskas. Det är ett straff. Då vet man att alkohol är en stor synd. Och samma sak, att personen som dricker alkohol får ett straff i nästa liv. Han får inte dricka från alkoholen i paradiset. Om han inte gör toba. Det är också ett straff. Och så vidare. Och de säger också att en stor synd är en synd där Allah nämner att personen är förbannad. Och även profeten s.a.w. Om Allah och hans sändebud s.a.w. har förbannat en person eller en synd, då är det en stor synd. Och samma sak, om Allah nämner eller Allah eller profeten s.a.w. nämner att Allah inte kommer att kolla på en människa på domedagen. Han har gjort si och så, Allah kommer inte att kolla på honom. Det är också en stor synd. Eller att han kommer gå till elden och så vidare. Alla dessa saker tyder på att denna synd är en stor synd. Och de små synderna, det är de som varken har något straff, eller det har inte nämnts något straff i detta liv och i nästa liv. För den som gör dem. Men här är en viktig punkt. När man säger små synder, det låter som någonting lätt, eller hur? Som man kan ta lätt på. Men det är fel. Små synder är också allvarliga. Och små synder kan bli stora. Som profeten sa i Sattu Salam, eller vi ska nämna den här hadithen sen. Det har nämnts av ulema att de sa: La sagira ma'al israr, wa la kabira ma'al tauba. Att om man ständigt gör en liten synd, då räknas den inte som liten, utan då har den blivit stor. Och det finns ingen stor synd om man gör tauba. Alltså man blir förlåten för sin stora synd om man har bett om förlåtelse. Och en till sak som kan göra en liten synd stor är att man tar lätt på den. Att man ser ner på den. Den bryr sig. Förstår ni? Om man ser ner på en liten synd, då blir den också stor. Och samma sak, om man kallar det till en liten synd, då blir den också stor. Så synder, vare sig de är små eller stora, de har olika nivåer. Vissa är värre än andra, precis som goda gärningar är bättre än andra. Och vad som bevisar att man inte ska se ner på små synder är profetens uttalande sallallahu alaihi wasallam: Iyakum wa muhaqqirati dhunub. Jag varnar er för de mindre synderna. För liknelsen av de mindre synderna är som ett folk som har slagit läger i en dal. Nere i en dal. De var ute på resa och slog läger i en dal. Och så gick de för att hämta ved. Och en man, han kom med en pinne. Och en annan man, han kom med en annan pinne. Tills det att de fått ihop en stor brasa. De tände brasan och bakade bröd med denna eld. Så sa han: så akta er för små synder. För om en person samlar på sig för mycket, då går han under. Precis som att många små pinnar blir en stor eld, så blir många små synder någonting som kan få människan att gå under. Så man ska akta sig för små synder. Och Anas ibn Malik radiyallahu anhu, han sa: Innakum lata'amaluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r in kunna lan'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat aw min al-muhlikat. Han sa att sannoliken så gör ni synder och ni ser ner på de här synderna som att det skulle vara någonting som är mer betydelselöst än ett hårstrå. Det betyder ingenting, någonting litet. Men den här samma synd ansåg vi vara bland de förstörande synderna på profetens tid, sallallahu. Vilket betyder att man ska inte se ner på synder. Och Abdullah ibn Mas'ud, han sa också om synder: Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'id tahta jabal yakhafu an yaqa alayh. Att sannoliken så ser den troende sina synder som ett berg som är över honom, och han är rädd att det här berget ska ramla på honom. Det är så man ska se på synderna. Jag har begått en synd. Jag är rädd att den kommer förstöra mig. Precis som berget kommer förstöra mig om det ramlar på mig. Och så sa han. Och syndaren, el-fajir, han ser sina synder som en fluga som flyger förbi hans näsa och han viftar bort den med handen. Ja, han tar lätt på den. Det kommer en fluga, man viftar bort den. Och så ska man inte vara, utan man ska ta allvarligt på sina synder. Och en av salaf, han sa en mycket fin sak. Han sa: kolla inte på, eller tänk inte på hur liten synden är, utan tänk på hur stor han som du syndar emot är. Eller hur? Tänk inte på att synden är liten, utan tänk istället på att han som du syndar mot, Allah, tänk på hur stor och hur otrolig han är. Det är så man måste tänka. Nej. Så synder kan delas upp till stora och små. Och de kan också delas upp till att göra någonting som är förbjudet eller att lämna någonting som är obligatoriskt. Och de kan också delas upp till synder som begås med hjärtat och synder som begås med kroppen. Exempel på synder som man begår med hjärtat, till exempel avund, att man är avundsjuk. Man är avundsjuk. Det är en synd som man begår med hjärtat. Eller högmod. Det är också en synd man begår med hjärtat. Exempel på en synd som man gör med handen, att man till exempel skäl eller slår eller hugger någon med kniv. Exempel på en synd man gör med munnen, att man till exempel baktalar en muslim och så vidare. Och synder kan också delas upp till synder som har med Allahs haq, Allahs rätt att göra. Att du har syndat emot Allah. Som till exempel att du har rökt eller druckit alkohol. Det är en synd som är mellan dig och Allah. Den har inte med någon människa att göra. Och den andra kategorin är synder som är mellan dig och människor. Att du till exempel har stulit någonting från en människa. En man kom och jobbade för dig och du säger: du ska inte få någon lön. Den här synden är mellan dig och honom. Och det räcker inte här att säga: åh Allah, förlåt mig. Utan här måste du även ge personen hans pengar för att kunna bli förlåten för denna synd. Och sen nämner Ibn al-Qayyim att synder kan delas upp i fyra kategorier. Att alla synder faller in under en av dessa fyra kategorier. Och de är al-mulkiya, wa-shaytaniya, wa-sab'iya, wa-al-bahaymiya. Okej? Vi ska bryta ner dem, inshallah. Al-mulkiya. Där människor söker överhet och härskande. Som har med herraväldet att göra. Att en människa söker överhet och härskande. Då personen ger sig själv attributer som inte passar honom, utan endast passar Allah subhanahu wa ta'ala. Som till exempel al-azama, att man anser sig själv vara mäktig, att man anser storslagen, att man har högmod eller överhet, eller att göra skapelsen till sina slavar. Allt det här är egenskaper som bara passar Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här synden, det är den värsta formen av synd. Det är den högsta nivån man kan nå i synder. Och det var den som Fir'aun fick. Då han sa att han var Herren, att han var Gud. Förstår ni? Och samma synd som Dajjal kommer att begå. Då han kommer säga att han är Allah. Och den andra formen av synder är ash-shaytaniya. De synderna där slaven efterliknar shaitan. I till exempel att han har högmod. Han är avundsjuk. Han bedrar och sviker. Han har hat. Han beordrar med synd, ondska, bidda och så vidare. Och han avråder från lydnad. Alla dessa saker kommer från shaitan. Saker som shaitan gör. Okej? Och den tredje är as-sab'iyya. Den människan är bestialisk. Han efterliknar ett rovdjur eller en predator. Och den här människan, han har inga gränser. Han är helt hänsynslös. Han har ilska. Han är modisk. Han trycker ner de svaga och så vidare. Vilket leder till dhulm, förtryck och orätt. Och den sista är al-bahimiya. Där syndaren beter sig som ett boskap. Som en ko eller ett får och så vidare. Och den här personens mål, hans enda mål är att tillfredsställa hans mage och hans könsorgan, hans shahwa. Som djur. De bara tänker på att äta och att föröka sig. Det spelar ingen roll vad de äter eller vem de är med. Vem de har sexuellt umgänge med. Och den här formen av synd, den leder till zina, snålhet, girighet, feghet, stöld och så vidare. Och den här formen av synder är den vanligaste formen av synder som de flesta människor faller i. Eller hur? De flesta människorna i samhället tänker på vad ska man äta och vilken tjej ska jag vara med och så vidare. Det är det enda de tänker på nästan. Och sheikhen han säger att den här synden då man måste vara girig och stjäla och så vidare kan leda till den andra, att man blir bestialisk. Och den här bestialiska leder till att man blir djävulsk. Och den djävulska leder till att man blir en man som söker överhet och så vidare. Man får det här, man når den högsta nivån som man kan nå som en syndare. Och sen så nämner han också att en och samma synd skiljer sig beroende på sorten, mängden, hur mycket den skadar, dess plats, tid och vem som gör den. Okej? Okay? Så en och samma synd. Och han kommer nämna exempel här. Al-fahisha. Om en person begår otukt. Han gör zina. Han säger att en man är med en kvinna. Och att en kvinna är med en man är inte lika grovt som att om en man skulle vara med en annan man. Eller en kvinna med en annan kvinna. Det här är värre, säger han. Och samma sak han säger. Det är värre att göra synden öppet än att göra den dolt. Och det är värre att gå och prata om synden än att man döljer synden. Eller hur? Om en person är gjort zina. Det är värre att han sen går och pratar och skryter om det än att han håller det för sig själv. Och ber Allah om förlåtelse. Och att göra zina med en gift kvinna är värre än att göra zina med en ogift kvinna. Och samma sak. Att göra zina då man aldrig har varit gift är inte lika allvarligt som att göra zina då man har varit gift eller är gift. Och att göra zina med sin grannes fru är värre än att göra zina med någon annan kvinna. För grannen har mycket rättigheter i islam. Och att vad gäller tid, att göra zina i Ramadan på dagen eller på natten är värre än att göra zina på någon annan tid av året. Platser. Att göra zina eller synda på en helig plats är värre än att synda på någon annan plats. Mekka, Medina och så vidare. Det är värre att göra synder där. Precis som det är bättre att göra goda gärningar i dessa städer. Och vad det gäller personen så är det värre för en äldre människa att göra zina än en ung människa. Varför? För den äldre, han har oftast inget behov av zina. Han har ingen shahwa. Till skillnad från han som är ung. Han har oftast en stor drivkraft. Och han tänker ständigt på kvinnor och så vidare. Så han har mindre ursäkt än han som är ung. Därför har det nämnts i hadithen att det finns tre som Allah inte kommer att kolla på domedagen. Den första är al-sheikh al-zani, den här äldre mannen som gör zina. Och den andra är en man som är fattig men han är högmodig. Varför? För det är oftast de som är rika som är högmodiga. Eller hur? Som kan se ner på folk och sånt. Men han som är fattig, vad ska han se ner på folk för? Så det är ännu värre för honom att vara högmodig än vad det är för den rika. Och så vidare. Det är också värre att en lärd man syndar än att en okunnig man syndar. För den lärde mannen, han känner till Allah. Han känner till Allahs gränser. Så att han gör en synd är värre än att en okunnig man gör en synd. Och synden blir också värre om till exempel personen som gör zina, otukt, sätter kärleken till sin flickvän eller älskarinna före kärleken till Allah subhanahu wa ta'ala. Förstår ni? Det kan bli så ibland att man kommer till ett ställe där man måste välja. Hon säger gör så, Allah säger gör inte så, och han väljer vad hon säger före det Allah säger. Då blir också synden mycket grövre. Och Ibn Uthaymin, han säger också att till exempel två synder är värre än en. Att göra zina två gånger är värre än att göra det en gång. Och att man tar lätt på synden är också värre än personen som tar allvarligt på synden. Eller hur? Så förstod ni den här uppdelningen av synder? Det är ganska många uppdelningar. Eller hur? Stora, små. Synder som man gör. Eller synder som man sker genom att man lämnar någonting. Synder som man begår med hjärtat eller med kroppen. Synder som man begår mot Allah och synder som man begår mot människan. Och sen de här fyra kategorierna som vi nämnde, att personen gör dem och söker överhet, eller att han efterliknar shaitan, efterliknar ett vilddjur eller efterliknar ett boskap. Och sen att en och samma synd skiljer sig från person till person och plats och tid och så vidare. Okej? Och nu tänkte vi nämna vad Ibn Qayyim nämner i den här boken. Några dåliga effekter som synden har på människan och samhället. Han säger att synder skadar hjärtat, precis så som gift skadar kroppen. Om man dricker gift, vad händer med kroppen? Man blir sjuk, eller hur? Han säger här att synder skadar hjärtat på samma sätt. Det är lika skadligt för hjärtat som gift är för kroppen. Och att orsaken till allting ont i detta liv och i nästa liv, det är på grund av synder. All ondska i detta liv och i nästa liv är på grund av synder. Han säger, vad var det som tog Adam, våra förfäder? Vad var det som fick honom att utvisas från paradiset? Vad var det för någonting? Det var en synd. Vilken synd? Att han åt från äpplet. Så det fick honom att komma ut eller utvisas från hemmet av välsignelser och njutning och glädje till hemmet av sorg, smärta och problem. Och vad var det som fick Iblis utvisad ur himlariket? En synd. Högmod. Och så säger han, vad var det som fick honom och gjorde honom förbannad i hans inre och hans yttre och gjorde hans utseende till det fulaste som finns istället för att vara vacker? Vad var det som fick honom att bli förkastad och komma långt från Allah då han tidigare var nära? Vad var det som fick honom att bli förbannad istället för förbarmad, att bli ful istället för vacker, att gå till elden istället för paradiset, att bli en kafir istället för att vara en troende? Det var synden. Vad var det som fick och orsakade att hela jorden dränktes på profeten Noahs tid? Vad var det för någonting? Det var synd att de vägrade tro på profeten Noah a.s. Vad var det som fick profeten Lot, hans folk att gå under? Att först blev de blinda och sen togs de upp. Ängeln tog upp staden i himlen och det regnade stenar på dem. Och sen så vände staden upp och ner. Och när de var uppe i himlen så var det också ett skrik. Ett hårt, ett mycket starkt skrik som fick dem att dö. Och sen så vände staden upp och ner. Vad var det för någonting? Det var synder. Att de inte ville bli muslimer och den synden som de gick. Vad var det som fick Firaun att gå under? Att dränkas? Det var också synd. Högmodet, att han vägrade acceptera Mosas kall. Och han nämner här, vi kommer att nämna kanske 15-16 olika dåliga effekter som synden har på människan. De har dåliga effekter på hjärtat och på kroppen. Och de har dåliga effekter i detta liv och i nästa liv. Det är många som tänker att om jag syndar, till exempel dricker alkohol, då har det bara en dålig effekt i nästa liv. Det här är fel. Synder har också en dålig effekt i detta liv. Och även om du skulle bli förlåten för synden, så kan ibland den här dåliga effekten stanna kvar. Till exempel att en person ständigt går och ljuger. Det här har man ljuga, en stor synd. Han ber Allah om förlåtelse, men han har ljugit i 20 år. När han har bett Allah om förlåtelse, Allah förlåter honom inshallah. Men sen när han går och pratar med folk, kommer de att lita på honom? Nej. För det mesta nej. För han brukade alltid ljuga. Så de onda effekterna sitter kvar ibland. Och den första saken som han nämner, den första onda effekten som synden har på människan, är att personen nekas kunskap. Han får inte kunskap om islam. Eftersom att kunskap om islam är ett ljus som Allah ger människan. Och vad är det som släcker det här ljuset? Det är synder. Synder släcker ljuset av kunskap. Imam Malik, rahimahullah, han sa till Shafi'i, rahimahullah, jag ser att Allah har gett dig ljus i hjärtat, så släck inte det här ljuset med synder. Och Shafi'i, han sa då senare en poesivers. Han sa: Shakawtu ila waki' su'a hifdhi فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتى لعاصي. Han sa, jag klagade till Waqi', en av mina lärare, att jag hade svagt minne, och han vägledde mig till att lämna synder. Och han sa, vet att kunskap är en dygd, ett ljus, och Allahs dygd och ljus ges inte till en syndare. Mycket fin poesivers där vi lär oss att personen genom att synda kan hindras att få islamisk kunskap. Och man förstår motsatsen av det här, att om personen fruktar Allah, så kommer han få kunskap. Som Allah nämner i Koranen, att om ni fruktar Allah kommer ni att få en furqan. Ni kommer att få förståelse i vad som är rätt och fel. Om ni fruktar Allah, alltså om ni lyder Allah, kommer ni få förståelse i vad som är rätt och fel. Den andra onda effekten som synder har är den orsakar, eller synder orsakar, att man nekas risk, försörjning, pengar, provision. Personer som syndar kan nekas pengar och så vidare. Beviset för det är hadithen där profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: innal abd la yuhramu ar-rizq bi dhanbin yusibuhu. Att sannoliken så nekas en slav försörjning på grund av en synd han har begått. Så vi vill alla ha till exempel pengar, eller hur? Alla behöver pengar. Ett hus, en bil och så vidare. Ett sätt att uppnå pengar är att avstå från synder. Som sheikhen säger, att det bästa sättet att försörja sig är att avstå från synder. Självklart måste man jobba, men också att man avstår från synder. Och av detta förstår man också motsatsen, att om synder leder till fattigdom, så leder lydnad till rikedom. Som Allah säger: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Att för den som fruktar Allah kommer vi att ge eller göra en väg ut, och vi kommer att försörja honom på ett sätt han aldrig hade tänkt sig. Den tredje saken han nämner är att syndaren får en wahsha. Han får en slags ensamhet och en tomhet i sitt hjärta mellan sig själv och mellan Allah. Alltså synden försämrar relationen mellan personen och Allah. Och han säger, det spelar ingen roll hur många synder eller nöjen som man sysselsätter sig med. Även om det skulle vara all världens nöjen, då kommer det aldrig att ta bort denna ensamhet som man känner. Och det här är någonting som alla människor känner till. Man har ju alltid, eller vi har ju alla syndat någon gång. Och när man syndar, då känner man att relationen med Allah är inte som den borde. Man skäms. Och det var inte som förut. Man känner en slags tomhet. Och speciellt de som ständigt syndar. Och för att känna denna tomhet så måste man också ha ett levande hjärta, som Sheikhen säger. Om hjärtat är dött, det har dött av att man har begått alldeles för många synder, då kanske man inte känner av denna ensamhet. Och den fjärde saken han nämner är att syndaren också känner denna ensamhet och denna tomhet med hans, i hans relation med folk. Speciellt folket av gott, de religiösa människorna. Man känner sig avlägsen från dem. Och ju starkare den här känslan blir, ju längre bort kommer man från dessa människor. Och det här är något som vi alla känner till. Om en person, muslim, börjar dricka och gå på disco och sånt, kommer han gå och sitta med dem, rättfärdiga människorna, och spendera sin tid med dem? Nej, han kommer känna sig dum. Han kommer känna att jag passar inte in. Han kommer känna den här tomheten och det här avståndet mellan honom och dem. Och då han lämnar dem, så missar han mycket gott. Eftersom att det finns mycket gott i att umgås med dem som är praktiserande, de som är gudsfruktiga. Och om han lämnar dem, vad hamnar han någonstans? Han hamnar med shaitans folk, de onda människorna, de som ständigt syndar. Och den här tomheten som syndaren kan känna mellan sig själv och mellan folk kan fortsätta tills det att han till och med känner den här tomheten och ensamheten mellan sig själv och sin fru, mellan sig själv och sina barn, och till slut med sig själv. Han känner sig inte ens bekväm med sig själv. Och subhanallah, det som förstår sig på den här saken lär sig nyckeln till lycka. Att lycka ligger i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah nämner i Koranen, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا. Att den som lever ett rättskaffens liv, alltså som är rättfärdig, vare sig han är man eller kvinna, kommer vi och gör goda gärningar, kommer vi att ge ett lyckligt liv. Vi kommer att ge ett lyckligt liv till dem som gör dessa rättfärdiga gärningar och är troende. Och man förstår motsatsen av den här versen. Att de som inte lyder Allah och de som inte agerar enligt med islam kommer att få ett olyckligt liv. Så botemedlet till alla depressioner och sorger finns i lydnaden till Allah subhanahu wa ta'ala. En femte sak som han nämner är att saker och ting blir svårt i livet för syndaren. Den som syndar märker och känner att saker blir svårt i livet. Vart han än vänder sig så är dörrarna stängda. Eller allting bara svårt. Det är svårt att uppnå saker och ting. Till skillnad från människan som fruktar Allah. Allting är underlättat för honom. Allting är lätt för honom. Han nämner också, den sjätte punkten, att syndaren finner ett riktigt mörker i hans hjärta. Och han upplever det här mörkret på samma sätt som man upplever en kolsvart natt. Eftersom att lyda till Allah, det är ljus. Och synd, det är mörker. Och ju starkare det här mörkret blir i hjärtat, ju mer vilse går han. Tills det att han börjar begå bid'a, villfarelse och andra synder utan att han ens känner av det. Precis som en blind man som ger sig ut själv och promenerar på en kolsvart natt. Och han säger också att det här mörkret som syndaren får i hjärtat sprider sig i människan tills det är att det når hans ögon och hans ansikte, och man ser
Han ser att den här personen går omkring och alla kan se ett mörker i hans ansikte. Och det här har berättats från Abdullah ibn Abbas, då han sa att al-hasana, lydnad, ger ett ljus i ansiktet och i hjärtat. Och man får mera rizq, mera försörjning av Allah. Och det ger också en styrka i kroppen. Och det får folk att älska en. Mycket fina saker som han nämnde. Att om en person lyder Allah så får han ett ljus i ansiktet, ett ljus i hjärtat. Han får mera rizq, han får styrka i kroppen. Och att Allah lägger en kärlek i folks hjärtan för den här människan. Allah får folk att älska den här människan. Och så sa han, men synder ger ett mörker i ansiktet och i hjärtat. Försvagar ens kropp, gör en fattigare och får folk att hata en. Och det här är någonting som man kan se. Om man ser en människa som är starkt praktiserande muslim, så kan man se ett ljus i hans ansikte. Men om du ser en människa som är en riktig syndare, alltså en riktigt ond människa, så kan man se det i hans ansikte. Man ser ett mörker i hans ansikte. Den sjunde saken han nämner är att synder försvagar ens hjärta och ens kropp. Och han nämner att den troende, eller mu'min, han har sin styrka i hjärtat. Och kroppen får sin styrka från hjärtat. Om man har ett starkt hjärta, då blir man starkare i kroppen. Till skillnad från syndaren, som får ett svagt hjärta, vilket ger honom en svag kropp. Och det här nämner han också. Att du kan finna en icke-muslim som är jättestor. Ja? Men han säger den här styrkan sviker honom när han behöver den. För han har inte tron i hjärtat som stödjer den här styrkan. Och han nämnde beviset för det är att kolla muslimerna när de krigade mot Faris, mot Iran, när de tog över Persien. Det var några tusen mot hundratusentals. De vann. Och kolla när de krigade mot romarna, mot Europa, de kristna. Samma sak. Antalen var så stora, det var så stor skillnad på antalen. Ändå så vann de. Fast muslimerna var svagare i sin kropp, kan man säga, och kanske inte lika väl utrustade, men ändå så vann de. Fast kofar var starkare och bättre utrustade. En till sak är att synder hindrar människan från lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Om en person syndar, så hindrar det honom från att göra andra goda gärningar. För en god gärning vägleder till en annan god gärning. Och han nämner ett exempel här. Han säger, det är som en människa som äter en maträtt och han blir sjuk av den här maträtten. Och den här sjukdomen hindrar honom från många andra och mycket godare måltider. På grund av den här måltiden han åt, så kan han inte äta andra och ännu mera goda måltider. Och samma sak är det med synden. Om människan syndar, så kommer det hindra honom från att göra andra goda gärningar. Och han nämner också, som punkt 9, att syndaren får ett kortare liv. Han lever kortare och han får ingen välsignelse i sitt liv. Han får ingen baraka i sitt liv. Och vad ulema säger här är lite olika saker. De nämnde till exempel att vad som menas är inte ordagrant att han får ett kortare liv. Han lever kanske 70 år, men han får ingen baraka i sitt liv. Han får ingen välsignelse i sitt liv. För ni vet, om man får baraka i sin tid, då känns den som den är längre. Samma sak är det med pengarna. Om du har halal pengar och det finns baraka i dem, då kommer de att räcka längre. Och han nämner också att andra ulema säger nej, det är på riktigt. Personer som syndar kommer att få ett kortare liv. Så istället för att leva 70 kommer han leva 50 eller 40 och så vidare. Och andra säger nej, det betyder han kommer inte leva ett riktigt liv. Eftersom att det riktiga livet är i hjärtat. att hjärtat lever. Och hjärtat lever endast om du är en praktiserande och troende muslim. Allah säger om kuffar, amwatun ghayru ahya, att de är döda och de är inte levande. De är inte levande utan de är döda. Och det han säger också som tionde punkt är att synder leder till andra synder. Precis som goda gärningar leder till andra goda gärningar. Och det här vet vi. Om en person går till, om en person till exempel dricker alkohol, det är nästan säkert att han kommer göra en till synd, eller hur? Och där finner vi en hadith där det var en man, jag tror det var från Bani Israel, som var en man som dyrkade Allah. Och en orättvis kung eller ledare hämtade honom och han sa: du får välja mellan tre saker. Dricka alkohol, döda eller göra zina. Och jag tror det sades också i vissa hadithen, och dyrka statyer. Så den här mannen, han sa typ: de här sakerna kan jag inte göra. Jag dricker alkohol. Han var tvungen att välja en sak. Så han drack alkohol. Och när han drack alkoholen, vad gjorde han för någonting? Han dödade, han gjorde zina och han gjorde alla de här onda sakerna. Därför sa profeten sallam att alkohol är nyckeln till allting ont. Ummul khaba'il. Det är nyckeln till allting ont. Och det här vet vi, som vi sa, att om en person dricker alkohol kommer han förmodligen att bråka, kanske göra zina och kanske knarka och så vidare. Så man ska akta sig för synder. Ett annat exempel: om en person går på disco, han säger jag ska inte dricka eller någonting, men vad händer när bönetiden kommer? Ska du ställa dig och be på disco eller? Det går inte. Vilket, att du gick på disco leder till att du inte kommer be, som är en ännu större synd. Och så vidare. Den elfte saken han nämner är att synder försvagar hjärtats vilja. Hjärtat har en styrka och en vilja. Och om denna styrka och vilja försvinner, då blir det mycket lättare att synda. Och det blir mycket svårare att göra tauba, att be Allah om förlåtelse. Tills det att den här viljan att göra tauba försvinner helt och hållet. Han gör inte en riktig tauba till Allah subhanahu wa ta'ala. Utan han kanske säger staghfirullah, staghfirullah. Men bara på tungan. För att den här styrkan har försvunnit från hans hjärta. Vilket har med nästa punkt att göra. Som sheikhen säger, att ständigt begå en synd får en människa att till slut se ner på den här synden. Han tycker att det inte är fel att göra den här synden. Det blir en vana. Och personen bryr sig inte om att folk ser honom synda eller pratar om att han syndar och så vidare. Och det här är också någonting som vi vet. Första gången någon dricker, han gömmer sig hemma. Men han fortsätter att dricka och dricka och dricka. Och till slut, det är vanligt att dricka. Alla dricker. Jag går och dricker på centrum. Alla ser dig och alla pratar om dig. Han bryr sig inte. Och det är lätt att det blir så om man syndar för mycket. Samma synd hela tiden. Att man tar lätt på det. Det blir som en vana. Och det måste man akta sig för. Och personen som syndar öppet, han ligger mycket dåligt till. För profeten sa alaihissalam: kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Att hela min umma kommer att bli förlåtna förutom de som syndar öppet. Alla muslimer blir förlåtna förutom de som syndar öppet. Och så sa han: det kan vara så att en person har syndat. Allah döljer den här synden för honom. Men vad gör människan? På morgonen så går han och berättar till folk: jag har gjort si och så. Och på det här sättet förstör han sig själv. Fast det att Allah hade dolt den här synden för honom. Så alla muslimer blir förlåtna förutom de som syndar öppet. Och därför sa vi att det är värre att synda öppet än att synda dolt. Och även om man skulle ha gjort en synd, så ska man akta sig för att gå och prata om det. Och det här är något som ungdomar ofta gör, att de skryter, eller hur? Igår, värsta tjejen, hit och dit, eller hur? Berätta inte för någon, utan be Allah om förlåtelse. Den 14:e saken är, eller 13:e, att syndaren, han blir betydelselös hos Allah. Han tappar värde hos Allah subhanahu wa ta'ala. Han faller i hans ögon. Och den som är låg hos Allah kan ingen ge ära. Och ingen kan upphöja denna människa. Som Allah säger, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمْ. Att den som Allah förnedrar kan ingen hedra. Som en människa har låg status hos Allah, kommer han aldrig att kunna bli ärad. Även om han skulle vara en kung eller någon man som är rik och så vidare. Och folk verkar se upp till honom. Men i verkligheten så är det bara på grund av hans status. Vilket också har med nästa punkt att göra. Att syndaren, han blir låg. Han är en människa som är låg i samhället. Han har ingen som helst ära nästan. Som profeten sa, alaihissalam, وَجُعِلَ الذِّلُّ وَالصُّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِ. Att låghet, och låghet har blivit bestämt för den som går emot mina beordringar. Personen blir betydelselös. Han har inget värde om han går emot mina beordringar. Så om personen syndar, så blir han låg i samhället. Och det här står också i Koranen. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ. Att de som syndar kommer att drabbas av låghet och ett hårt straff av Allah. I surat al-An'am. De som syndar kommer att drabbas av låghet och ett hårt straff av Allah subhanahu wa ta'ala. Till skillnad från ära. Ära kan endast uppnås genom lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah säger, man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'an. Om en person vill ha ära, så finns all ära hos Allah. Och han säger, förklaringen på den här versen är att låt honom då söka den i lydnad till Allah. Den som vill ha ära ska söka den i lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. För han kommer inte att finna den någon annanstans. Det enda stället man kan finna ära på är hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är något som vi kan se i verkligheten. Personen som står och dricker alkohol varje dag i centrum, har han hög status? Nej. Men personen som är starkt praktiserande muslim och verkligen håller fast vid sunnan och har kunskap och så vidare, han har hög status, eller hur? Han är respekterad bland folk. Och det är det här som är den viktiga och riktiga äran. Han nämner också att synder förstör människans intellekt, intelligens. Eftersom att intellektet är ett slags ljus, är ett ljus. Och synder är ett mörker. Så det här mörkret förstör det här ljuset. Vilket gör att människan blir dummare och osmartare om han syndar. Och synder förstör också hjärtat om de blir för många. Som Allah säger, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nej, säg, de fick ett lager på sitt hjärta på grund av de synder som de brukade göra. De fick ett slags hölje runt sitt hjärta på grund av de synder som de brukade begå. Och de säger i tafsir på den här versen, vem ba'da dem. När fick personen det här höljet runt hjärtat? Det var när han gjorde synd efter synd. Han syndade och syndade och syndade utan att göra tauba. Tills det att hjärtat blir svart och hårt. Och så får man det här ram. Man får det här lagret runt hjärtat. En till sak som är mycket allvarlig, det är att syndaren, det har nämnts jättemånga synder, där syndaren blir förbannad av Allah, änglarna och hans profet. Det finns jättemånga synder där syndaren blir förbannad. Där profeten, han säger att den som gör si och så, han är förbannad. Och han nämner några exempel på folk som är förbannade på profetens mun, alltså som profeten har förbannat. Till exempel personen som gör tatueringar. Han som gör tatueringar, och han som vill ha dem gjorda på sig själv. Kvinnan som använder lös hår. Och kvinnan som sätter på lös hår. Kvinnan som noppar, som drar bort ögonbrynen. Mannen som tar ränta, eller ger ränta, eller skriver på ett papper där han vittnar om ränta och så vidare. Han nämnde också att tjuven är förbannad. La'na Allahu sariq. Må Allah förbanna tjuven. Alkohol. Och här finns det 10 personer som är förbannade. Personen som dricker, han som serverar, han som hämtar, han som gör alkoholen, han som säljer alkoholen, han som köper alkoholen, han som tjänar pengar på alkoholen, han som bär alkoholen och den som det bärs till. Alla som har med alkohol att göra, de är förbannade. Den som förbannar sina föräldrar, han är också förbannad. Och de män som efterliknar kvinnor är också förbannade. De män som är feminina och har på sig kvinnliga kläder och så vidare, de är också förbannade. På samma sätt som kvinnan som efterliknar mannen också är förbannade. De kvinnor som är manliga är också förbannade. Och den som slaktar till någon annan än Allah, han är också förbannad. Den som gör en hadith, den som hittar på någonting i religionen, han är också förbannad. Och den som försvarar och skyddar honom är också förbannad. Och det här är en jätteviktig punkt. Vissa tänker, jag gör ingen bidah. Men du försvarar han som gör bidah. Och det är lika allvarligt. Du blir också förbannad. Han nämnde också att personen som målar eller tar bilder är förbannad. Den som målar bilder på levande saker, han är förbannad. Den som ger och tar mutor är också förbannad. Den som splittrar mellan en man och hans, mellan en kvinna och hans man, hennes man är också förbannad. Änglarna förbannar kvinnan som inte vill ha umgänge med sin man. Den som tillskriver sig någon annan än sin far är också förbannad. Om man ljuger och tillskriver sig själv någon annan än sin far, då är man också förbannad. Man hittar på. Om ens far heter Abdallah och man säger nej, min far heter Mohammed och jag kommer från Quraysh, man ljuger, då blir man också förbannad. Den som riktar ett järnföremål mot sin muslimska broder blir också förbannad av änglarna. En kniv till exempel. Även om man skojar. Man får aldrig skoja och rikta ett vapen mot en muslim. Och den som förbannar sahaba, han blir också förbannad. Den som förbannar profetens kompanjoner alaihissalatu wassalam, han blir också förbannad. Och det finns ju folk idag som förbannar profetens kompanjoner sallallahu alaihi wasallam, som shia, rafida. De förbannar alla av sahaba förutom 5 stycken och säger att alla lämnade islam förutom 5 stycken. Och de har en dua som heter att man ska förbanna de 2 statyerna från Quraysh, Abu Bakr och Umar. Där man läser, som man ska läsa varje morgon och kväll, som är en sida, typ en hel sida lång, som bara går ut och förbannar Abu Bakr och Umar och förbannar Aisha och så vidare. La'nat Allah alayhi. Och Allah förbannar dem. Och andra saker. Och så nämner han, och det ska vi avrunda med, att de som syndar får ju också straff. En som syndar får också straff. Och han nämnde exempel på det här. Då han sa i hadithen som berättade av Ahmed, av Anas ibn Malik radiyallahu anhu, då han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berättade att natten han togs upp på himlafärden, så togs han förbi ett folk. Och de här, de hade naglar av koppar som de rev sig själv i ansiktet och sina bröst med hela tiden. Då så frågade han, vad har de här gjort för någonting? Då sa de, det är dessa som äter människors kött. Alltså det är dessa som baktalar muslimer och som ger sig på deras heder. Det är de här människorna som baktalar muslimer och ger sig på deras heder, som kränker deras heder. Det här är ett straff personen får i nästa liv för att baktala. Och en mycket fin och lång hadith som är berättad i Bukhari från Jundub radiallahu anhu, där han säger, och vi översätter direkt från boken här, att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade ofta säga till hans kompanjoner: är det någon av er som har sett en dröm? Och de berättade drömmen, och sen så förklarar han drömmen vad den betyder. Men han sa till oss en dag, en morgon: i natt kom det två stycken till mig, alltså i drömmen, två änglar. Och de sa: kom, följ med. Så jag togs, eller jag gick med dem, tills vi kom till en man som låg, han låg ner. Och det fanns en annan man som stod över honom och slängde ett stenklot på hans huvud, tills det att hans huvud krossades och stenklotet rullade iväg. Och den här mannen som kastade stenen gick iväg och hämtade stenklotet. Och när han kom tillbaka, då hade huvudet blivit vanligt igen. Och han slängde stenen en gång till. Och så här fortsatte det hela tiden. Så profeten sa, som han sa: subhanallah, vad är det här för någonting? Då sa de: gå vidare, gå vidare. Han sa: vi kom till en annan man som låg på ryggen. Och det fanns en annan man som stod över honom, som hade järnkrokar. Och han tog de här järnkrokarna och stoppade in dem i kinden. Och drog kinden tills det att den kom bakom nacken. Och så stoppade han in kroken och drog i näsborren. Och drog näsborrarna tills det att de kom bakom nacken. Och samma sak med ögat. Och sen så gick han till nästa sida av ansiktet och började dra den här käken tillbaka om nacken, den här näsborren tillbaka om nacken och det här ögat tillbaka om nacket. Och då hade den andra sidan kommit tillbaka, och han gjorde den en gång till. Och så här gjorde han hela tiden. Så profeten sa, och han sa: subhanallah, vad är det här för någonting? Då sa han: gå vidare, gå vidare. Så sa han: vi kom till en ugn, någonting som liknade en stor ugn. Och i den här ugnen hörde jag ljud och skrik. Så jag kollade in i den här ugnen och jag såg nakna män och kvinnor. Och det kom flammor. Och när de här flammorna kom så skrek de. Då sa jag: vad är det här för någonting? Då sa de: gå vidare, gå vidare. Så kom jag till en flod som var röd som blod. Och i den här floden fanns det en man som simmade mot en strand, eller mot en kant. Och vid den här kanten stod det en man som hade en hög med stenar. Och varje gång den här mannen kom närmare i det här blodvattnet, så kastade han in en sten i munnen och mannen åkte bakåt. Och så här fortsatte det hela tiden. Och jag sa: vad är det här för någonting? Då sa de: gå vidare, gå vidare. Så sa han: jag kom till en man som var mycket skräckinjagande. Han var mycket skrämmande. Jag har aldrig sett någon som ser så ont eller farlig ut som honom. Och den här mannen, han hade en eld som han gav bränsle till. Och han gick runt den här elden. Och jag sa: vem är det här? Då sa de: gå vidare, gå vidare. Och vi kom till en trädgård, mycket fin trädgård, som hade alla vårens färger. Och i den här trädgården fanns en mycket lång man. Han var så lång att jag inte ens kunde se hans ansikte. Och runt honom fanns massor med barn. Och jag har aldrig sett så många barn. Då sa jag: vad är det här för någonting? Då sa de: gå vidare, gå vidare. Och vi kom till en annan trädgård. Och i den här trädgården så fanns det människor som, eller det fanns hus som var byggda av silver och guldstenar. Och jag kom till en dörr. Och jag bad om att den här dörren skulle öppnas för mig. Och jag gick in här. Och när jag kom dit så fanns det män. Hälften av kroppen var fin och hälften var ful. Det fulaste jag någonsin har sett. Och det sades till de här människorna: gå och tvätta er i den här floden. Och de gick och tvättade sig i den här floden, som hade vitt vatten som mjölk. Och när de kom ut, då var de jättevackra. Allt det här fula hade försvunnit. Och då sa de till mig: det här är paradiset. Och det här är din boning. Och sen så såg jag uppe i himlen ett vitt slott. Och då sa de, det här är ditt slott. Och jag sa, barakallahu fikum. Och jag ville gå in i det här slottet. Då sa de, ammal an fala. Nu får du inte gå in. Och då, så sa jag, då sa jag till dem, de här änglarna, ikväll har vi sett många underliga saker. Vad är det för någonting vi har sett? Då sa de, vi ska berätta för dig. Den första mannen som låg ner och man kastade en sten, bobbling eller stenklot på hans huvud. Det var en man som lärde sig Koranen, men han agerade inte på Koranen. Och han brukade sova när det var bön. Han brukade sova när det var bön. Det här var den första mannen. Och det här är en synd som han då får i nästa liv. Personen som inte ber i tid. Och den andra mannen som vi kom till, som man drog kinden med de här krokarna till nacken och näsborrarna och ögonen, det var en man som gick ut och hittade på en lugn. Han ljög tills det att den här lugnen spred sig på andra sidan jorden. Det var hans straff. Och de här nakna männen och kvinnorna i ugnen, det var de som brukade göra zina. De som brukade ha pojkvän och flickvän och så vidare. Och den mannen som simmade i floden och fick stenar i munnen, det var en man som brukade ta ränta. Han brukade ta ränta. Och vad gäller den här mannen som var mycket skräckinjagande, så var det Malik, ängeln som vaktar helvetet. Och den här långa mannen du såg i den här trädgården, det var profeten Ibrahim a.s. Och barnen runt honom, det var barnen som hade dött på fitra, som hade dött i det naturliga tillståndet. Och då sa vissa muslimer till profeten s.a.s. wa awlad al-mushrikin, även icke-muslimernas barn. Då sa han wa awlad al-mushrikin, och även icke-muslimernas barn. Och de folk som var till hälften vackra och till hälften fula, det var de som hade gjort, de hade blandat onda och bra gärningar. Det var de som hade blandat dåliga och bra gärningar, men Allah förlät dem. Och här slutar hadithen och föreläsningen för idag. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska ge oss framgång i att hålla oss borta från synder, och att han ska förlåta alla våra synder. Amin. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad.